Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
Och sommarmånaden juni är inom räckhåll. Men först har vi två sändningar kvar av P2 på hemväg i månaden maj.
Thank you.
Dong Hek Lim spelade Regndroppspreludiet, preludium nummer 15 i D-dur av Frédéric Chopin. Juni ligger inom räckhåll. Vi ser det i grönskan, vi känner det i de ljusa kvällarna och vi märker det också på mindre naturromantiska sätt genom studentfiranden som i alla fall fyller våra storstäder just nu. Och det är ju inte alltid de festligheter som följer klassiska skönhetsideal direkt. Ganska sällan skulle jag säga. Men även om smakideal kan skifta, inte minst över tid och mellan generationer, så tycker jag att glada ungdomar är oemotståndliga. Så om jag personligen blir nästan alltid glad när de skrålar förbi i diverse åkdon, gärna ackompanjerade av epadunk i ett moln av björklöv. Men uppskattar du klassiska skönhetsideal musikaliskt, då har du kommit rätt. För det här är P2 på hemväg. Känn dig hjärtligt välkommen och mitt namn är Erik Mjönes.
Thank you.
Det var José Cerbrer som ledde Bournemouths symfoniorkester när de spelade Våren ur ballettmusiken till Giuseppe Verdis sicilianska aftonsången. Och vi ska stanna inom ballettmusiken och varför inte studentballett så här i examenstider. Det här är Pas de deux ur Ferenc Farkas De listiga studenterna.
Thank you.
Pas de deux ur Ferenc Farkas De listiga studenterna. Och det var Laszlo Marosi som ledde Budapests blåsarsymfoniker. Peter Shepard-Skärved och Aaron Schorr spelade Oriental ur Kaleidoskop av César Cui. Och vi ska strax anropa Fasching där det blir livesänd konsert här i P2 ikväll. Och Frida Granström ska berätta lite mer om vad som händer där. Thank you. Nortopia spelade Kari Sälland springar av Halvor Sörstal. I kväll sänder vi en direktsänd konsert från Fasching här i P2 med start klockan 20.00. Det är en hyllningskonsert för Joni Mitchell med två strålande artister i centrum. Sofia Karlsson och Esta Kirabo och Masaka Trio. Och med mig har jag Frida Granström från Folkmusiken i P2. Hur är stämningen på plats?
Ja, de stämmer för fullt här skulle jag säga. Nej, men det är bra stämning. Hon använder ju många stämningar, Joni, så att det kommer nog bli lite av den varan ikväll.
Just det, och när jag ändå har dig på tråden och Sofia Karlsson på scen så att säga. Vilka är kopplingarna till folkmusiken när det gäller Joni Mitchell?
Ja, hon började ju i folkmusiken kan man säga. Hon har ju influenser av alla genrer i sin musik. Hon borde nästan ha sin egen genre egentligen. Men hon började med att spela folkmusik på fester i tonåren. För de hade ingen som kompade när de ville sjunga gamla folkvisor ute i skogen. De satt och drack öl och satt vid elden. Så då började hon köpte en ukulele för hon hade inte råd att köpa en gitarr. Så hon började kompa då. Sen gjorde hon det. Spelade på pubbar ute på gatan för att tjäna ihop pengar till sina konststudier. Och sen när hon flyttade till USA lite senare så upplevde hon att vart hon än gick så var det någon som klagade på att hon spelade deras folkvisor. Det är bara jag som får spela den här folkvisan i det här kvarteret. Så då började hon så småningom att skriva sin egen musik för att komma bort ifrån det lite.
Just det, Joni Mitchell född i Kanada men flyttade till USA. Ska vi bara komma tillbaka lite där vi pratade om stämningar, för det kanske inte alla som vet det att Joni Mitchell är känd för att stämma sin gitarr på en rad olika sätt, då vi kallar för öppna stämningar som också är vanligt inom folkmusiken. Vad beror det? Vet du varför hon har gjort det?
Ja, att hon började spela i öppna stämningar, öppna ackord på gitarren, det var ju att hon fick polio när hon var 9 och fick vissa fysiska begränsningar helt enkelt. Så hon kunde inte ta ackord som vanliga gitarrister, men sen att hon har 52 olika stämningar så att hon måste hålla på att stämma om sin gitarr på scenen hela tiden. Det beror på att hon ville liksom förnya sig i varje låt. Så då tog hon och tolkade texten hon hade skrivit kanske eller platsen hon satt på och gjorde en stämning på gitarren efter den texten eller platsen, så att det blev hela tiden nya känslor på instrumentet och hon kunde då inte heller kopiera sig själv utan det blev ju nya ackord varje gång. Och hon sa också att hon inte riktigt kunde få ut de ackord hon ville ur hjärnan om hon inte stämde om gitarren. Så det här var ett otroligt kreativt sätt att skriva musik på.
Just det.
Faktiskt.
Nu hör jag att Both Sides Now förbereds ikväll. Kan inte riktigt vänta, men vi får hålla oss till klockan 20.00 då konserten börjar. Stort tack för att du var med i P2 på Hemväg, Frida Granström.
Ja, men tack. We'll be right back.
Du hörde slutet ur Gösta Nyströms Sinfonia del Mare, och själva slutet på slutet är väldigt lågmält. Det var Malmö symfoniorkester som spelade lågmält i slutet, och Christoph König var dirigent. Musik ur Darius Milhauds sonat för blåstrio och piano, obo, klarinett och flöjt och piano. Och det var Levant Français som spelade tillsammans med pianisten Eric Lesage. Och det här var den andra satsen.
Thank you.
Det här var en beskrivning av nattlig romantik av Auguste Olmés från 1888, La Nuit l'Amour. Det var Grand Est, regionens nationella symfoniorkester som spelade och David Ryland som dirigerade. Du hörde Ramiro Boero spela bandoneon, det speciella tangodragspelet kan vi säga. Det var musik av Ricardo Luis Brignolo, Chiqué. Det här har varit, eller ja, varit, det är fortfarande första timmen av dagens P2 på hemväg där vi har gjort ett kort besök via länk till Färsing i Stockholm där kvällens direktsända konsert går av stapeln med start klockan 20.00. En hyllning till Joni Mitchell. Men snart ska vi ha kulturnytt. Vi ska bara lyssna på andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 38. Thank you. Du hörde Nordtyska radions orkester under ledning av Andrew Mansi. De spelade andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 38 i D-dur. Och det är Kristi himmelfärdsafton ikväll. Den spenderar vi med massor av musik. Men vi ska också få lyssna på ett kulturnytt som ligger insprängt här i P2 på Hemväg med mig, Erik Mjörnes. Och det börjar nu.
Här är Kulturnytt. Det blir en sammanslagning av Moderna Museet, Arktes och Statens konstråd. Det beslutade regeringen idag, trots kritik från flera remissinstanser.
Vi tycker det är konstigt att regeringen går vidare med det här förslaget. De borde lägga ner det.
Det säger Miljöpartiets Mats Berglund, ordförande i riksdagens kulturutskott. Det var i slutet av januari som den utredare regeringen tillsatt kom med förslaget att slå samman de tre myndigheterna. Med motiveringen att det har angränsande och ibland överlappande ansvarsområden och att en myndighet skulle öka effektiviteten och minska sårbarheten. Men kritiken lät inte vänta på sig. De flesta av svaren i den följande remissrundan var direkt avvisande till idén. Bland annat har det funnits farhågor för att områdena arkitektur och design skulle få mindre utrymme och anslag i en organisation som domineras av Moderna Museet.
Det är problematiskt att vi har en lite större myndighet och två mindre som ska inordnas under den här stora museimyndigheten. Och till exempel Konstrådet har ju ett helt annat uppdrag än att, så att säga, driva ett museum. Det ska ju vara konst i hela landet. Offentlig konst i hela landet, inte bara på ett museum i Stockholm.
Kulturminister Parisa Liljestrand avböjer intervju men skriver till Kulturnytt att förändringen kommer att gynna medborgarnas möte med konst och kultur. Hon skriver också att både utredningens förslag och remissinstansernas synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta arbetet. Och det tycker Henrik Orje, vikarierande direktör på Statens konstråd, är viktigt när det nu ska förbereda en sammanslagning.
Vi är måna om att verksamheten är intakt, att vi får fortsätta under vårt namn som är så inarbetat sedan 90 år tillbaka. Men såklart också i nära samarbete med Arktes och Moderna Museet, men i grunden att vi är en självständig avdelning.
Reporter Sara Elinder. Så, musik.